Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Ortodox Kristen Tro. Jag som pratar är fader Mikael Fältamar och jag är präst i Kristi Uppståndelses ortodoxa församling i Göteborg som du hittar på www.kristiuppstandelse.se. Och vi hör till Antiochias grekisk-ortodoxa kyrka. Ja, jag har den här podden för att berätta om olika delar av ortodox kristen tro som ju namnet antyder. Och idag tänkte jag att jag skulle tala om helig dårskap. Den heliga dåren. Ett fenomen som är särskilt förknippat med den ortodoxa kyrkan. Och jag ska gå in på det så småningom. Först ska jag bara rekommendera en bok. Och jag tror att det blir för tredje gången som jag rekommenderar Per Arne Bodins Världen som ikon, som tar upp olika teman i den rysk-ortodoxa tron. Bland annat så har han en artikel här i som heter just Dårskapen i Kristus, där han går igenom det just med fokus på hur det kommer att te sig i den ryska traditionen. Och jag har använt den boken med några andra i förberedelserna för detta föredraget. Ja, den här boken Världen som ikon av Per Arne Bodin, den är på 128 sidor. Min utgåva är från 1988. Och du hittar den på www.artos.se. Artos bokförlag som stödjer denna podden. Ja, en annan bok som jag har haft när jag förberett mig, det är Sergej A. Ivanovs bok Holy Fools in Byzantium and Beyond på Oxford University Press. Den har jag köpt 2008 nu och den är, ska vi se när den är utkom, 2006. Översatt till engelska. Den är, skulle man nog säga, det mest gedigna verket om helig dårskap som finns på ett västerländskt språk. Holy Fools in Byzantium and Beyond. Det är också den dyraste boken jag tror att jag har i mitt bibliotek. Sen så ska jag också säga så här, att om du tycker om den här podden och detta arbetet som jag gör, så kan du stötta vår församling. Det kan du göra genom att swisha en gåva på swishnummer 123-278-8099. 123-278-8099. Ja, som sagt, jag ska då prata om helig dårskap. Och jag vill inleda med en berättelse från 500-talets Syrien. Symeon kom efter 30 års andlig träning i öknen till staden Emesa, det nuvarande Homs i Syrien. När han gick in i staden gick det till på följande sätt. På dynghögen utanför staden fann den salige mannen en död hund. Han lossade det bälte av rep som han bar, band det i foten på hunden och släpade den efter sig medan han sprang in genom porten alldeles in till skolan för pojkar. När barnen fick syn på honom började de ropa, titta, en tokig munk! Och så började de springa efter honom och slå honom. När gudstjänsten började dagen därpå, när det var söndag, tog han med sig nötter, gick in i kyrkan och kastade nötter på lamporna så att de slocknade. När folk sprang fram för att lyfta ut honom steg han upp på ambon och kastade därifrån nötter på kvinnorna. Med stor möda fick de ut honom. Men när han var på väg ut välte han kakförsäljarnas bord och då slog de nästan ihjäl honom. När han såg hur illa tilltygad han blivit av prygen sa han för sig själv, stackars Symeon, på det här sättet kommer du sannoliken inte att leva en enda vecka i deras händer. Symeon av Emesa är ett av de mest kända helgonen som var helig dåre i Bysans. Och det han känner som exempel på ett sätt att tjäna och följa mästaren, kosta vad det kosta vill så att säga. Och vad betyder det att följa mästaren Jesus Kristus? Det är verkligen en central fråga, eller borde vara det i alla fall, i vars och ens av våra liv. Det är nämligen något som på ett plan är samma för alla människor, men som på ett annat varierar från person till person. Vi ber varje dag att Guds rike ska komma och att hans vilja ska ske. Och vad är det annat än en bön om den helige andes bistånd att följa mästaren nu och alltid? Och att kalla sig kristen, det är att ta namn efter Kristus. Och ta namn efter någon gör man om man menar sig följa eller associera med någon. Hela vår tro går alltså ut på att göra som Guds moder Maria säger till tjänarna på bröllopet i Kana i Galileen. Gör det han säger åt er. Vår tro tvingar oss att vara efterföljare av Kristus. Att vara ordets görare. Vår gemensamma kallelse finns här i det att arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning och vittna om evangeliet om hur Gud är den som verkar i oss, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske i våra liv och i världen. Han vars vilja är att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och till denna gemensamma kallelse kommer också vår egen personliga kallelse, eller vår personliga smala väg att vandra, eller hur man nu väljer att uttrycka det. Och det är inget annat än att förkroppsliga evangeliet i vår samtid och kontext, och det sker på personligt vis för var och en av oss. Gud är mångfald i enhet. Och denna mångfald i enhet som de tre personerna av ett och samma väsen utgör i gudomen, den återspeglas i oss människor som skapades till Guds avbild. Vi är alla människor och har del av samma mänskliga natur, men vi är alla personer och unika i det hänseendet. Som medlemmar i en och samma mänsklighet har vi samma sak att strida mot, nämligen vår sjuka naturs benägenhet till ett lidelsefullt leverne. Och anamma, nämligen den treeniges frälsande verk, vilket återställer vår naturs potential till att få del av gudomlig natur. För att citera aposteln Petrus, och han fortsätter: sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen, gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, i gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor. Nåden är att genom Kristus i den helige andes kraft göra framsteg på tävlingsbanan och vid slutet finnas vara värdig livets krona. Aposteln Paulus skriver också: vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning. De för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Det är frälsningens nåd som alla kristna trots olika och personliga vägar ska få som belöning. Så alla är kallade till daglig askes, det vill säga andlig träning. Bara för att man en gång har omvänt sig till Kristus betyder inte det att man aldrig behöver göra det igen. Nej, kristen tro är daglig omvändelse där kropp och hjärta riktas mot Kristus. Vår kropp måste strängt tuktas och tvingas in under Kristi lag och inte längre leva efter världens lag. Och detta, det är en sanning om det kristna livet som den ortodoxa kyrkan bevarat högt på den kristnes dagordning i alla tider, så att säga. Den asketiska kampen, som vanligen förutsätter bön, fasta och goda gärningar, men som i särskilda fall kan innebära helig dårskap, vilket vi strax ska se, det är något som kyrkan, så att säga, har ärvt från både judendomen och den grekiska antika världen, men som hon förfinat och fyllt med gudomligt innehåll. Från den förra finner vi till exempel många bland profeterna, eller essenerna, som levde i klosterliknande gemenskaper. Och från grekerna har vi cynikerna och stoikerna som hade stränga ideal för sin levnad. I kyrkans historia, när de första martyrernas tid höll på att upphöra, så fick kristendomen erkännande i romarriket. Och då, vad ska man säga, då fylldes kyrkan av folk som kanske inte alltid var så uppriktiga med sin tro, utan som blev medlemmar i kyrkan av andra skäl. Och det stränga asketiska idealet kom att trubbas lite granna. Och i denna tid då det röda martyriet, alltså blodets martyrium, upphörde i allt högre grad, då växte så sakta det vita martyriet fram som en reaktion mot förvärldsligandet av kyrkan. Så kan man uttrycka det. Det var munkar och nunnor, stora asketer som istället för att lida en blodig död för frälsarens skull lät sin kropp dö i öknens och klostergemenskapens hårda skolor. Att låta sin kropp dö i detta sammanhang, det innebär inte ett förakt för kroppen utan för de lidelser som driver människan i hennes sjuka och fallna tillstånd. Alltså den kamp som jag har beskrivit här tidigare med Bibelns ord. Det är de lidelserna som man vill göra sig av med för att på så vis vinna en sann och förhärligad kropp. Ett sant andens tempel. Paulus skriver att han slår sin kropp och tvingar den till lydnad. Och i enlighet med det stycket ur aposteln Petrus brev som jag läste ut tidigare, så leder självbehärskning och uthållighet i strävan bort från lidelserna och mot dygden slutligen till broderlig kärlek och kärlek till alla människor. Denna andliga träning förfinades som sagt av 300 till 600-talets stora asketiska fäder. För att nämna några, Antonius den store, Evagrius av Pontus, Isak Syrien, Maximus bekännaren, med flera. Dessa och andra skriver utförligt om andens kamp mot den fallna skapelsen och hur man ska återställa sin kropp genom Kristi nåd och den helige andes kraft. Den fullkomlige har efter mycken möda förvandlats från att bara vara Guds avbild till att även förvärva Guds likhet, vilken gick förlorad i syndafallet. Så är han i Kristus en sann människa som lever enligt sin skapares intentioner för henne, fullt ut älskande som ett kärl som flödar av Guds kärlek. Men denna andliga träning ser som sagt lite olika ut för olika människor. Jag ska ge några exempel innan jag kommer in just på de heliga dårarna. Vi kan börja med Antonius den store, han som kallades för munkväsendets fader. Han träffades under en predikan av Jesu ord ur evangeliet: vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen, och kom sedan och följ mig. Genast gick han och gav bort allt han ägde, ett stort arv från sina föräldrar, och gick ut för att leva i öknen. Han stängde in sig i en övergiven fästning under flera år, och efter det gick han ut i öknen för att vinna fullkomligheten. Oavsett var du flyr i världen kan du aldrig fly bort från dig själv, har någon sagt. Och detta visste Antonius och hans likar om mycket väl. Därför begav de sig ut i öknen för att leva sina liv i andlig träning. Antonius personliga kallelse var att leva som eremit och förebedjare för hela världen. Basileios den store, det är ett epitet han hade redan under sin levnad i mitten av 300-talet. Han var inte bara central i försvarandet av sonens och den helige andes fulla gudom mot dem som hävdade motsatsen. Han var också bland de första att organisera en långsiktig omsorg, bland de första i sitt slag, om fattiga och utsatta i samhället, änkor, föräldralösa och så vidare. Genom hans outrättliga nit växte i hans hemstad Caesarea upp liksom en liten stad för sig som bestod av ett stort sjukhus, ett slags yrkesskola, hem för föräldralösa barn, spetälskehus med mera. Institutioner som den hedniska världen före kristendomen aldrig ens kunnat föreställa sig. För ärkebiskopen av Konstantinopel i slutet av 300-talet, Johannes Chrysostomos, så bestod hans personliga kallelse bland annat i predikan. Chrysostomos betyder guldmunnen och talar om hans förmåga att lägga ut ordet. Och Johannes den barmhärtige, patriark av Alexandria på 600-talet, visade genom sin levnad på evangeliets ord samla inte skatter på jorden. Och så gav han bort kyrkan i Alexandrias alla egendomar för att hjälpa de fattiga. Och Symeon den nye teologen fick tjäna som karismatisk förnyare kan man säga i Konstantinopel på 1000-talet och med emfas hävda nödvändigheten av att fyllas av den helige ande. Jag ska citera en hymn skriven av honom som finns i boken Ljusets källa på sidan 173. Säg inte, det går inte att få den helige anden. Säg inte, man kan bli räddad också utan honom. Man kan äga honom utan att alls veta om det. Säg inte att Gud ej visar sig för några människor, att människor inte kan se det gudomliga ljuset. Eller att det inte heller kan ske i denna tiden. Det är tvärtom möjligt för dem som verkligen önskar, men blott för dem som har fått livet renat från alla lidelsefulla drifter. Ja, för alla de som har fått sitt inre öga renat. Alla dessa heliga är exempel på personliga kallelser. I ökenfädernas tänkespråk sammanfattar Abanisteros det hela, då en broder frågar honom vad det finns för gott som brodern kunde göra för att bli frälst. Abban svarade, Gud vet vad som är gott. Är inte alla handlingar lika? Skriften säger att Abraham var gästfri och Gud var med honom. Elias älskade stillheten och Gud var med honom. David var ödmjuk och Gud var med honom. Gör det som du ser att din själ önskar efter Guds sinne och bevara ditt hjärta. Nu kommer vi till just den helige dåren. Och talet om korset är en dårskap för världen. Så står det i första Korintherbrevet kapitel 1, vers 18. Och det är något som alla kristna mer eller mindre får utstå lidande för. Men ett fåtal personer i kyrkans historia har fått en alldeles särskild kallelse, kan man säga. Ett kors att bära. Nämligen att leva som heliga dårar. Och den helige dåren, det är en person som spelar galen eller låtsas vara dum i huvudet. Genom sitt medvetna beteende provocerar och chockar de omgivningen. Två av de främsta bibelord som brukar lyftas fram som grund för beteendet av författare som skildrat heliga dårars liv är aposteln Paulus ord i första Korintherbrevet 3:19. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen måste han bli en dåre för att bli vis. Och i första Korintherbrevet 4:10. Vi är dårar för Kristi skull. Och i ett vidare perspektiv så finns det också förebilder för den heliga dårskapen som sagt hos profeterna. Till exempel Hosea som gifte sig med en prostituerad. Eller Jesaja som gick omkring naken. Eller Hesekiel för den delen som låg 390 dagar på ena sidan och 40 dagar på andra sidan. Av sin kropp alltså. Och Platon framställer också Sokrates som något av en dåre i den bemärkelsen att Sokrates stora visdom döljs av honom själv för dem som inte är värdiga att ta emot den. Kristus själv är givetvis också en förebild för dåren i det att dåren efterliknar Kristus då han eller hon får ta emot hugg och slag för sin ödmjukhets skull. Som fenomen uppkommer den heliga dårskapen under 400-talet i Egypten och i Syrien, där det senare området är ganska känt för sin sina extrema asketiska yttringar. Pelarhelgon, dendriter, alltså en dendrit, den som bor och lever i ett träd, och dårar. Den heliga dårskapen är en förlängning av asketens kallelse att leva i ensamhet, och således också en asketisk kallelse som någon frivilligt tar på sig, i likhet med kyskhet, tigande eller klosterlöften av annat slag. Och både män och kvinnor ägnade sig åt helig dårskap. Vad som skiljer den heliga dårskapen från andra typer av asketism är framförallt att dåren lever helt ensam. Ingen får veta om eller känna till dess liv. Själva den heliga dårskapens essens och ideal var i Bysans att framstå som en dåre eller till och med en ogudaktig människa för andra människor. Men bakom lyckta dörrar i ensamhet be oavlåtligen om Guds förbarmande över sig själv och alla medmänniskor. Denna ensamhet och utsatthet som dåren levde i var möjlig eftersom personen som kallats till detta liv var en länge tränad askes som nått det tillstånd aposteln Petrus talar om. Kärlek till alla människorna, vilken är en frukt av likgiltighet inför lidelserna som vanligen härjar inom en människa. Genom att ta på sig fejkad dårskap skyddade dåren sig mot den sista och svåraste av alla lasterna, nämligen högmodet. I öknens skola hade dåren stillat den inre stormen och förvärvat friden. Han hade kämpat mot otukt, frosseri, girighet, vrede, fåfänga och alla de här lasterna. Och den sista fienden, det är högmodet. Och genom den här friden som asketen hade inombords kan han eller hon till och med, likt Symeon av Emesa, som vi läste om i början, springa in i damernas badhus. En plats där det enligt Johannes Moskos nästan är omöjligt att undgå frestelser. Och Symeon sprang in och ropade att det är varmt och kallt här och det är varmt och kallt där. Och det finns inget mer, varken här eller där. Damerna i badhuset var inte lika dygdiga och kände inte igen dårens helighet. Och jagade sonika ut honom med knytnävarna. När den helige dåren senare samtalade med sin vän om händelsen får han frågan: vad i Herrens namn kände du när du sprang in i damernas badhus? Dåren svarade: tro mig min son, jag kände mig som ett vedträ bland vedträn. Jag upplevde inte att jag hade en kropp, inte heller att jag var bland kroppar. Hela mitt sinne var riktat på Guds verk och jag vek inte av från det. Detta visar på hur denna heliga galenpanna, som kallas idiot av människorna i sin omgivning, egentligen levde ett oskyldigt liv, likt Adam och Eva i paradiset i begynnelsen. En kvinna för honom var blott en Guds skapelse, och han var fri från den sexuella spänning som finns mellan könen i vanliga fall, inte minst i vår översexualiserade värld idag. Men vad var meningen med badhusincidenten? Trots att den helige Symeon provocerade damerna i badhuset till våld så visar han med sin handling på något högre och annat än denna världen. Han visar på hur vi kan stå oförvirrat och med full uppmärksamhet inför Gud som rena människor. Han pekar tillbaka på paradiset och tiden innan Adam och Eva hade blivit varse att de var nakna. En av de allra första berättelserna om helig dårskap som väg för den totala ödmjukheten finner vi i Palladios berättelse om nunnan Isidora i nunneklostret i Tabernissi. Det berättas om henne att hon låtsades vara galen och besatt av en demon. Ingen av de 400 nunnorna såg henne någonsin äta så länge hon levde. Hon satte sig aldrig till bords, tog inte ens ett enda stycke bröd, utan nöjde sig med smulorna som hon torkade bort från borden. Aldrig var hon ond på någon, aldrig knotade hon och aldrig, och hon sade aldrig ett ord, fastän man slog och förödmjukade, förbannade och avskydde henne. Palladios berättar vidare att en mycket erfaren munk vid namn Piterum skickades av en ängel till nunneklostret för att där finna en helig kvinna. Han bad att få se alla nunnorna, men bland dem som ställdes inför honom såg han inte kvinnan han sökte. En fattas fortfarande, sa han. Då sa de att det fanns en till, men hon är besatt. För hit henne, sa Abba Piterum då. Man släpade dit henne under det att hon protesterade vilt. Men när munken kände igen henne föll han ner inför hennes fötter och sa till henne, välsigna mig. På samma sätt föll emellertid hon ner för hans fötter och sa till honom, välsigna mig du, herre. Palladios fortsätter. Då häpnade alla och sa till honom, fader, ta inte illa upp, han är förryckt. Piterum svarade dem alla, det är ni som är förryckta. Hon är både min och er amma, så kallas kvinnor som äger andens gåva. Och jag ber att jag må befinnas jämbördig med henne på domens dag. När de hörde detta föll de ner för hans fötter och bekände olika synder mot henne. Alla bekände hur de kränkt henne. Piterum bad för dem och gick bort. Några dagar senare stod nunnan inte ut med den ära och heder som systrarna visade henne, utan betryckt av deras ursäkter lämnade hon klostret. Vart hon gick, var hon försvann och hur hon dog, det fick ingen veta. Isidora är ett tydligt exempel på det allra viktigaste i den självpåtagna dårskapen, nämligen att om den uppenbaras är allt om intet gjort. Denna mycket speciella form av askes måste förbli dold för alla, så att dåren i hemlighet må kunna öva ödmjukhet inför Guds ögon och inga andra. Då Isidora är ett mycket tidigt exempel på helig dårskap, saknas somliga av de senare kännetecknena för den heliga dårskapen, nämligen det profetiska och förargelseväckande beteendet till exempel. Vi kan minnas den helige Simeon av Emesa som kastade nötter på damerna i kyrkan. Isidora däremot, hon är stillsam och tyst och uthärdar i det tysta de slag och de glåpord hon får. Och det är hennes askes. Senare tiders heliga dårar uppträdde allmänt asocialt och provokativt. De vände sig särskilt i sitt uppträdande mot rikedom, köpenskap, oginhet och snålhet. Goda och fromma människor ärade dåren och förstod provokationerna som profetiska handlingar och kunde ofta uttyda dem åtminstone vid senare åminnelse. Tanklösa och syndiga människor misshandlade och hånade dåren, provocerade därtill av dåren själv. Dåren visade genom sitt liv på att den kristna tron inte sker genom hennes ord eller intellektuella bravader utan främst genom hennes offer, lidande och givande av sitt eget liv. Alltså den asketiska kamp som jag var inne på i början. För de troende så var dåren en levande Kristus-ikon. Hos honom uttrycktes kenosis-tanken, det vill säga tanken på Guds utgivande då han avstår sin allmakt och blir människa. Gud som på så vis förnedrar sig och förutmjukar sig för människornas frälsning. Dåren visar också på styrkan i att vara svag. Allt detta levde dåren efter genom att provocera och inge vämjelse. Klädsel, lukt och uppträdande fick folk att rygga tillbaka vid åsynen av honom. Dåren gjorde allt för att dölja sin helighet. Och enligt professor Per Arne Bordin, som är expert på slavisk kultur och kristendom, kunde man alltså aldrig vara säker på vem man hade framför sig. En sjuk person eller en helig man eller kanske båda delarna. Och denna ambivalens är ytterst central för dåreideologin. Dårskapen i Bysans, den uppkommit, dog nästan helt ut i och med den muslimska erövringen av de klassiska kristna centra i Mellanöstern. Centra som också var viktiga för den heliga dårskapen. Långt innan dess så hade fenomenet kritiserats av framstående biskopar. Den helige Nilus av Sinai klagade över att alla städer och byar fick lida av alla pseudomunkar som drog omkring utan mål och mening. Och den helige Johannes Chrysostomos, själv en stor asket, prisade de munkar som höll sig i ensamhet i sina kloster i bergen utanför städerna, men klagade över dem som kom in i städerna och tiggde och skapade oreda. Och på kyrkomötet i Trullo 692 så förbjuds munkar och nunnor som bär den heliga dårskapens karakteristik. Kanon 60 därifrån påbjuder att man, citat, med alla medel måste straffa dem som låtsas vara besatta eller uppsåtligt efterlikna de besatta vad beträffar förvanskandet av moralen. Sådana måste undergå samma stränghet och tukt som de som verkligen varit besatta. Slutcitat. Dock så kommer ett antal heliga dårar med i helgonkalendern, synaxariet, innan dårskapen i Bysans dör ut. Bland de sista heliga dårarna, eller som uppvisar karaktärsdrag från den heliga dårskapen, där skulle man kanske möjligen kunna räkna den helige Symeon, den nye teologen, i viss mån. Kanske framförallt Maximus Kavsukalovidis, som dog i mitten av 1300-talet. Jag ska strax tala mer om honom. Men dårskapen finner en ny grogrund i nuvarande Bulgarien och upp mot det gamla Rus. Dock med en skiftning i dilemmat som man ställde sig inför när man mötte en helig dåre. Tidigare var frågan huruvida det var en galning eller en helig person man mötte. På 1300-talet och senare var man tvungen att fråga sig om personen framför en var en genuin helig dåre eller någon som låtsades vara det. Kulten kring tidigare heliga dårar, som till exempel Symeon av Emesa, hade gjort dårskapens paradigm allmänt känt, nämligen att låtsas vara galen för att undvika ära och på så vis bevara ödmjukheten. Nu var ju allt det avslöjat. Den sista heliga dåren i Bysans var som sagt den helige Maximus Kavsukalovites, det vill säga hyddbrännaren, som var munk på berget Athos och dog 1365. Och munkarna på det heliga berget kallade honom galen eftersom han hade för vana att bygga sig en hydda vid sitt eremitage. Men så fort han byggt färdigt så satte han eld på hyddan och lät den brinna ner. En profetisk akt som visade på att vi inte skulle fästa oss vid något här på jorden, men söka vårt hemland i himlen. Ryssland kom att axla ansvaret att erbjuda den heliga dårskapen en plats i samhälle och kyrka igen. Där nådde fenomenet sin blomstring under 1500- och 1600-talen. Där fanns genuina dårar som med sina handlingar försatte berg. Den ryska heliga dårskapen har från första början varit fokuserad på att kritisera makten. Och det kanske mest kända exemplet på detta är dåren Nikola, som mötte tsar Ivan den förskräcklige på bron till staden Pskov när tsaren skulle till att jämna den med marken och döda alla invånare. Dåren Nikola gav tsaren en bit rått kött att äta. Och tsaren förvånades över att den helige mannen hade gjort detta eftersom de befann sig mitt i stora fastan och det var påbjudet av kyrkan att avstå kött under denna tid. Dåren frågade då tsaren om han tyckte det var otillbörligt att äta kött under fastan men tillåtet att äta så mycket människokött som han redan ätit. Tsaren förstod att dåren förmanat honom för hans blodiga kampanj i området och vände åter hem. Även dåren Vasilij tillrättavisade tsar Ivan många gånger och tsaren lät bygga den kanske mest kända ortodoxa gudstjänstlokalen som finns till denne dåres ära, nämligen Vasilijkyrkan vid Röda torget i Moskva. Ni vet den här med snirkliga spiraldomer i tornen. Även om det fanns många genuina dårar i Ryssland så fanns det också kanske ännu fler bedragare som spelade dårar i Kristus. Anledningen till det kunde vara att fromma och godtrogna människor kunde hälsa sådana charlataner och bjuda in dem att äta och sova hos sig. Det var ett sätt att skaffa sig uppehälle så att säga. Patriarken av Ryssland klagade i mitten av 1600-talet över dårarnas stora antal. Citat, under gudstjänsten går det omkring galningar i kyrkorna, ibland ända upp till 10 stycken, utan att förskräckas. Och på grund av dem blir det oro och upprördhet. Och ibland bråkar de, ibland slåss de. Många låtsas vara svagsinta och därför uppfattar man dem som kloka. Slutcitat. Vid kyrkoreformerna i Ryssland i slutet av 1600-talet bildade dårarna ett parti tvärt emot fenomenets ursprungliga solitära karaktär. Och det gjorde man för att kritisera patriarken Nikon som ändrade i gudstjänsthandböckerna till förmån för den grekiska ordningen. I och med detta så började man uppfatta dem mer och mer som statsfiender. Och det slutliga slaget för den ryska heliga dårskapen kom genom tsar Peter den store när han förbjöd deras verksamhet i början på 1700-talet och helt enkelt skickade dårarna till sinnessjukhus. Dock vördas dårar fortfarande idag i det gamla Sovjet och bland de mest kända är den heliga Xenia av Sankt Petersburg som helgon förklarades 1988. Hon gick klädd i sin avlidne makes officerskavaj och sonade för hans lidelsefulla leverne genom att leva som en dåre. Det var alltså fråga om ett slags ställföreträdande dårskap. Nätterna spenderade hon på kyrkogården där hon bad och grät över sina och makens synder. Och de allmosor hon tog emot, de gav hon vidare och sparade bara nog för sitt dagliga bröd. När hon dog begravdes hon och inom kort började rapporter komma in om att underverk börjat ske vid hennes grav. Där byggdes ett kapell vars väggar kom att bli ett slags sovjetisk klagomur då människor skrev ner sina böner på dem. Vi hinner inte gå igenom och fördjupa oss mer i enskilda dårers levnad men man kan givetvis tala om fler och fler har helgonförklarats, inte minst den helige Gabriel av Georgien. Men det får lyssnaren utforska själv. Frågan är ju dock, vad kan dårskapen lära oss idag? Den heliga dårskapen är en tung asketisk börda att bära och de bland helgonskaran som levt som dårar är och förblir stora helgon i kyrkan, men samtidigt så är de inte modeller att följa. Om detta vittnar kyrkans, vad ska man säga, ambivalenta inställning till dem om. De är helgon, men man uppmuntrar inte till dåraktigt beteende för det. Så vad ska vi då lära oss av den heliga dårskapen? Ja, jag skulle vilja lyfta fram något som jag tycker framstår med extra tydlighet hos just de heliga dårarna. De påminner nämligen kyrkan om, genom sin blotta närvaro, att aldrig luras till att anpassa sig till denna världens sätt att tänka och vara. Aposteln Paulus skriver ju i Romarbrevet, anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Världen efter syndafallet är den ondes våld och kyrkan gör bäst i att inte försöka anpassa sig till världen även om det sker med de bästa intentionerna. I kyrkan är fullheten given och hon kan självsäkert vara sig själv inför världen och vandra den vägen som Kristus har stakat ut för henne. Och i de situationer där kyrkan låtit anpassa sig för mycket till rådande tidsanda så har dåren varit en tagg i köttet så att säga för henne och påmint henne om hennes kallelse. Att kyrkan låter sig inspireras och influeras av världens tänkesätt är som att hon kastar bort pärlorna och sparar lumpen. Då blir dåren en spegelbild för henne och för alla som möter dåren. Alltså dårens galna skratt, det är världens skratt, sprunget ur förskräckelsen av att känna igen sig själv i dåren. Denna världen är sjuk. I en hymn till den heliga Xenia av Sankt Petersburg så sjunger vi: genom förställt vansinne avslöjade du världens vansinne. Och det är när vi inser hur sjukt och vansinnigt vårt samhälle ibland kan vara. Och hur sjuka och vansinniga vi själva blivit av att vistas i världen. Som vår läkare Kristus kan verka inom oss och Guds rike kan växa fritt inom oss och i vår mitt i kyrkan. Den ortodoxa kyrkan har kallats för den sista sanna revolutionen. Och i Kristus har den ortodoxa kyrkan vänt upp och ner på världens normer och bevarat den stora läkarens recept oförvanskat i 2000 år. Den heliga dårskapen ropar till oss: vi är gäster och främlingar här. Vi väntar än på vårt hemland. Glöm aldrig bort det. Det är något som de heliga dårarna kan lära oss fortfarande idag. Jag hoppas att detta avsnitt har varit intressant för dig som lyssnar. Som vanligt, om du vill höra av dig så gör det på mikael.faltamar@gmail.com och glöm inte att lämna ett gott omdöme på den här podden på den plattform där du lyssnar. Allt gott till dig och Guds välsignelse. Hej då!